Vi är inne i en serie som vi har kallat We Are Family, som du redan har hört där för 2 veckor sedan ungefär, tror jag, vi började. Den serien talar om Guds stora familj, om församlingen som en familj. Att i en familj så finns det små barn som behöver omvårdnad, som behöver egentligen allt. Och sen så växer man upp och så blir man tonåring, ungdom, och så småningom så blir man förälder kanske själv, och så finns det mor- och farföräldrar, och hur alla behövs i Guds familj. Det var det vi talade om då. Vi läste ifrån Efesierbrevets 2 kapitel där det står att alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Och förra söndagen så predikade Dan Elofsson och talade utifrån den tanke som går rakt igenom hela Bibeln om hur Gud väljer ett folk och hur församlingen också är ett folk. Bibeln säger i 1 Petrusbrevet att ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Och idag ska vi fortsätta på temat jag har kallat predikan idag för medlem eller lärjunge. Och ni som har läst, jag brukar läsa vår månadstidning eller vår församlingstidning, Församlingsliv, kanske har läst. Jag skrev där om att en av de allra första böcker jag läste när jag hade kommit till tro i 18-19 års åldern var en bok av Juan Carlos Ortiz som hette Medlem eller lärjunge. Jag minns inte så värst mycket om vad det stod i den boken, men titeln på den har levt med mig faktiskt genom hela mitt liv som kristen i ganska många år nu. Och jag vet att den boken var en radikal utmaning till ett liv i efterföljelse. En utmaning till lärjungaskap där man kommer bort ifrån det här som man skulle kunna kalla gå i kyrkan på söndagar kristendom. Och istället för medlemskap poängtera vikten av en överlåtelse till Jesus och ett liv i lärjungaskap. Och det skulle jag vilja tala lite grann om och lite annat också här idag. Och det gäller ju att komma ihåg då, vara medveten om det, tror jag att du är, att Jesus kallade inga medlemmar. Utan han kallade till gemenskap. Det står så här i Markus evangeliets 1 kapitel. Att sedan Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sa: tiden är fullbordad, Guds rike är nu här, omvänd er och tro evangelium. När han gick längs Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas kasta ut nät i sjön, för de var fiskare. Jesus sa till dem: följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. När han kom lite längre fram fick han se Jakob, Zebedeus son, och hans bror Johannes där de satt i båten och gjorde i ordning sina nät. Strax kallade han på dem och de lämnade sin far Zebedeus och hans daglönare kvar i båten och följde Jesus. När Jesus kallar sina lärjungar, jag tror det är likadant fortfarande, när Jesus kallar på oss till att komma till honom, så handlar det om ett liv i gemenskap. Det handlar om att följa honom. Det här uttrycket följ mig finns 24 gånger i evangelierna. Och när Jesus kallar och säger följ mig, så ger han också ett tydligt syfte med det. Han säger till dem att jag ska göra er till människofiskare. Så det handlar inte bara om att hänga med i största allmänhet, utan jag kallar er till gemenskap, det är det Jesus säger. Jag kallar er till en gemenskap med ett syfte att göra er till människofiskare. Det vill säga det kristna livet är och innehåller ett uppdrag att föra andra människor till tro. När Johannes berättar om den här första tiden när Jesus kallar lärjungar, så berättar han så här, när Jesus hade kallat de första. Så står det så här i Johannes 1. Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Han fann då Filippus och sa till honom: följ mig. Filippus var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippus fann Natanael och sa till honom: den som Mose har skrivit om i lagen och profeterna, den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son från Nazaret. Natanael sa till honom: Kan något gott komma från Genarp? Nej, förlåt. Från Nasaret. Sorry. Filippus svarade, kom och se. Och där ligger själva grejen med hela lärjungaskapet. Att Jesus kallar, följ mig. Och så fort någon har börjat följa Jesus så börjar man att bjuda med andra. Kom och se vad vi har funnit. Vi har hittat någonting som är fantastiskt. Kom och se. Så Jesus kallar till gemenskap och till efterföljd. Och när vi läser evangelierna så ser vi att det här gänget som var omkring Jesus, som kallas för lärjungar, de delade livet. De vandrade tillsammans genom det här ganska lilla landet. De åt tillsammans, de delade lägerplats, de var där tillsammans och delade egentligen allt. Bara som ett kuriosa kan vara lite intressant. Ordet medlem finns bara 4 gånger i hela Nya Testamentet. 3 gånger handlar det om medlemmar i Stora rådet och 1 gång handlar det om en medlem i Areopagen. Men aldrig någonsin så används det om liksom medlem i en församling eller kyrka på det sättet. Och som en jämförelse då, uttrycket lärjunge eller lärjunga finns 239 gånger i Nya Testamentet. Det kan man fundera också på då, ordet kristen. Hur ofta finns det? Det är någon som vet? 3 gånger. Faktiskt, i Nya Testamentet. Och då är det varje gång som det finns i Nya Testamentet så är det väldigt tydligt kopplat till lärjungaskapet. För jag bara visa, det står så här i Apostlagärningarnas 11 kapitel. Om Barnabas, att han var en god man, uppfylld av helig ande och tro. En stor skara människor fördes till Herren. Han begav sig därefter till Tarsus för att söka upp Saulus. Han fann honom och tog honom med sig till Antiochia. Under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisa en stor skara. Så står så här. Och det var i Antiochia som vilka? Lärjungarna började kallas kristna. Att vara en kristen innebär att man är en lärjunge. Man är inte en kristen, bara det är liksom... Jag har sagt det här förut, ibland så kan man få frågan, vad har du för livsåskådning? Och så menar man, jag har en kristen livsåskådning. Vadå livsåskådning? Man kan väl inte stå vid sidan av och titta på livet? Eller hur? Alltså jag har ingen kristen livsåskådning, det kanske jag har det också. Jag ska inte säga för mycket, det är lätt dumt. Men det handlar ju inte om liksom att bara ha en uppfattning om någonting. En kristen kultur eller ett kristet arv. Utan att vara en kristen handlar om lärjungaskap. Det var i Antiochia som lärjungarna började kallas kristna. Inga andra utan lärjungarna. Sen vet du också, antar jag, att Jesus också talar om församling och talar om kyrka. I Matteus 16 så frågar han lärjungarna vem folket runt omkring tror att han är. Och så får han lite olika förslag på vem folk tror att han är. Och det är alla möjliga profeter. Och så frågar Jesus, men ni då? Ni som är mina lärjungar, vem säger ni att jag är? Och Petrus säger, du är Messias, den levande Gudens son. Och då står det så här, då säger Jesus till honom, salig är du Simon, Jonas son. För kött och blod har inte uppenbart detta för dig. Utan min far som är i himlen. Jag säger dig, du är Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och Jesus gör en lek med ord. Och jag har talat om det här tidigare när vi pratade om församlingen i höstas. Tror jag det var. Där Jesus säger, du är Petrus. Och Petrus betyder en liten klippa. Eller en del av en klippa. Eller en sten. Eller någonting sånt där. Ett litet klippblock. Men på Petra, klippan, den riktiga klippan, ska jag bygga min församling. Och min förståelse av det här, det får du ha en annan förståelse om du vill, men min förståelse av det här, det är att Jesus faktiskt aldrig någonsin säger att han ska bygga sin församling på Petrus. Utan han säger att han ska bygga den på den uppenbarelse och bekännelse som Petrus precis har gett uttryck för. Att Petrus som är den lilla stenen har fattat någonting stort om den stora klippan Jesus Kristus själv. Och uppenbarelsen om vem Jesus är det som Jesus bygger sin församling på. Och jag tror inte att det är någon slump att Petrus är den Som när han talar om församlingen. Talar om församlingen som levande stenar. Och så talar han om att det finns en hörnsten i alltihopa där. Och så gör han ungefär samma bild som Jesus själv använder. Det finns en stadig klippa. Det finns ett starkt och säkert fäste som vi sjöng om alldeles nyss. I namnet Jesus och i uppenbarelsen om vem han är. Och där byggs Guds församling, Jesu församling, på uppenbarelsen, insikten om vem han är. Och så är vi små stenar. Så du Petrus, ditt lilla sandkorn, du har fattat någonting stort här. Och det ska jag bygga min församling på. Så församlingen, som jag förstår det, är medlemmar, eller förlåt, är lärjungar som vet vem Jesus är, som har lärt känna honom och som har en relation till honom. Församlingen är lärjungar som vet vem Jesus är, som har en relation till honom och har lärt känna honom. Och utifrån det perspektivet så kan det kanske vara rätt intressant att en liten stund, som en liten utvikning, prata om vad menar vi egentligen när vi pratar och talar om församling. Därför egentligen finns det tre områden, kanske finns fler, men tre huvudområden som man kan komma att tänka på när vi pratar om församling. Det första, kanske, när vi talar om församling, det är den universella församlingen. Det är alla troende över hela jorden. Och egentligen, om man ska se det i ett ännu större perspektiv, det är alla som någonsin har trott, som tror nu och som kommer att tro över hela jorden. Och det är vi som ska mötas i himlen en dag. Och då skriver Johannes i sin syn att det är en stor skara av alla folkslag, av alla stammar, av alla tungomål, av alla sorter som är där tillsammans. Den universella församlingen. Och så vitt jag kan begripa så består den då av, det är mina små söta får här, så består den universella församlingen av troende döpta människor och barndöpta människor. Och åtminstone en som inte var döpt alls. Den här kriminella killen som hängde på korset bredvid Jesus när Jesus dog. Och som inte hann med varken egentligen uttrycka en frälsningsbekännelse eller bli döpt. På något enda sätt. Men Jesus säger till honom, du ska vara med mig i paradiset. Det är den universella församlingen. Jag tror vi är rätt överens om, oavsett vilken dopsyn vi har, att i den universella församlingen så finns både de som är troende döpta, de som är barndöpta och de som inte en i alla fall, som inte är döpt alls. Eller hur? Sen har vi det som vi ibland kallar för den gudstjänstfirande församlingen, som ju då är oproportionerligt stor i förhållande till den universella församlingen på den här bilden. Eller rättare sagt, den universella församlingen är nog oproportionerligt liten på den här bilden. Den lokala församlingen, och som jag sa, vi kallar den ibland för den gudstjänstfirande församlingen. Och det är ett ganska dåligt uttryck, har jag själv kommit till insikt om, därför att det är så betydligt mycket mer än det. Att vara en församling än att fira gudstjänst tillsammans. Jag byter ut det där och kallar det för gemenskapen istället. Jag ska komma tillbaka till det. Den lokala församlingen, den grupp av människor som firar gudstjänst tillsammans. Som har små grupper tillsammans, som firar nattvard tillsammans. Som har barnverksamhet som vi hörde om här tidigare. Som har ungdomsmöten, som har studentkyrka. Som umgås med varandra, som hjälper varandra, som älskar varandra, som tar hand om varandra. En familj, ett folk som handlar om överlåtelse både till Jesus och överlåtelse till varandra. Och i den gemenskap som vi har här, i den här kyrkan, i den här byggnaden, vi som brukar mötas här, så är det faktiskt så att vi också här har troende döpta. Vi har en del som är barndöpta, be på de här små fåren. Vi märker upp folk väldigt noga, det ska du veta. Och ett X där som betyder att man nog inte är döpt alls. Alltså vi har dem i vår gemenskap. Och vi älskar varandra, vi umgås, vi är med på olika sätt, vi har uppdrag på olika områden. Här finns vi tillsammans. Sen är det så, är du med? Att den här gemenskapen också då har en juridisk förening som vi också kallar församlingen. Visst är det krångligt det här? Och den juridiska föreningen, det är den som formellt fattar beslut. Det är den som förvaltar egendom. Det är den som ansvarar inför samhälle och myndigheter. Det är den som formellt är arbetsgivare åt oss som är pastorer och en del annat löst folk. Det är den. Ja, du vet vad det är. En förening som vi måste ha gentemot samhället. Det är så det funkar. I vårt fall då så består den juridiska föreningen av troende döpta. Inga andra. Och en viktig point i det här, när vi pratar om den juridiska föreningen, så är det bara att komma ihåg att det finns ingen teologi för den juridiska föreningen. Det finns ingen beskrivning i Bibeln av så här ska den juridiska föreningen, församlingen, se ut. Därför att det fanns inga sådana föreningar på den tiden. Och jag tror, det är min personliga uppfattning, att man kan få rätt stora problem om man försöker teologisera den. Men vi kan lämna det. Men jag tror det är så här, och du behöver inte vara nervös nu, men jag tror det är så här att en och annan av oss har följt med i den debatt som pågår, inte minst i pingströrelsen just nu, om de här olika delarna. Universella församlingen kanske inte är så mycket med i diskussionen, men förhållandet mellan gemenskapen och den juridiska föreningen. Och medlemskapet och frågan om dopet i förhållande till medlemskap och alltihop där. Grunden för medlemskapet som traditionellt i pingströrelsen har varit troende dopet. Dopet av den som redan i någon ålder har kommit till tro på Jesus och själv uttryckt sin tro och sin vilja att bli döpt och så vidare. Och då kan man fundera över varför har det blivit ett problem så att man måste föra en debatt som ibland har ganska högt tonläge och ganska jobbiga uttryck. Och jag tror att det hör ihop med att förr i tiden, för inte särskilt länge sedan, så var gemenskapen och den juridiska föreningen ungefär samma sak. För inte så länge sedan så var det ganska vedertaget att vägen till full gemenskap, full församlingsgemenskap, den gick genom att man kom till tro. Och när man hade kommit till tro, mött Jesus och tagit emot Jesus som sin frälsare, så blev man döpt. Och när man hade blivit döpt så öppnades vägen till nattvardsbordet och till den fulla gemenskapen med de andra i den lokala församlingen, i den lokala gemenskapen. Och det är inte riktigt så längre. Vi talar om Lukas predika för ett tag sedan om belong, believe, behave. Att det finns, och vi vill ha, tror jag, ett utrymme för människor som inte har gått hela vägen, och det är ingen av oss som har, men som kanske inte har kommit lika långt som du på vissa områden. Vi vill ha en öppenhet i vår kyrka, i vår gemenskap, för de som är på väg, för de som har börjat upptäcka Jesus, för de som nyss har tagit emot Jesus, för de som är på väg att ta emot Jesus, för de som är intresserade av vad kristen tro handlar om. Och liksom få känna delaktigheten, känna kärleken, känna att man är innesluten. Redan innan man har gått kanske så många steg på den här vägen. Att få känna delaktighet. Så någonstans är det ju så här, och det här är min personliga uppfattning, att vi redan har en gemenskap av både troende döpta, barndöpta och kanske icke-döpta också. Det är liksom det som vi lever i den här kyrkan. Bara ha med dig den tanken i det här. Vi ska inte göra mycket mer av den just nu, men jag vill bara dela, vad är det handlar om det här? Och när jag talar om församling, Och när jag undervisar om hur jag tror att församlingen ska fungera och när vi delar liksom vår vision för församlingen, så är det gemenskapen vi talar om. Det är den jag talar om, det är den jag lever med, det är den jag ber för varje dag. Det är den som är mitt liv att arbeta med. Gemenskapen, den juridiska föreningen, är viktig på många sätt, men den är inte så viktig. Utan det handlar om gemenskapen, den levande Gudens församling. Och min definition av församling som jag funderar på ett tag och kommit fram till, det är den här. En församling, det är de troende på en ort eller en plats som har gemenskap med varandra. Jag tycker själv det är jättebra. Församlingen, alltså den lokala församlingen, det vi talar om när vi pratar om pingstförsamlingen i Lund, det är troende på en ort eller en plats eller i en sån här lokal byggnad då, som har gemenskap med varandra. För att man kan ju faktiskt vara formellt medlem i en sån här församling, vilken frikyrka som helst, vara formellt medlem men inte ha gemenskap. Inte sant? Sen kan man ha full gemenskap och inte vara formellt medlem. Och det jag är ute efter är att församlingen handlar om oss som har gemenskap med varandra. Och utifrån den tanken och medlemskap och lärjungatanken, så skulle jag vilja tala en stund om gemenskap. Jag fick 30 minuter, jag har använt 22 av dem redan. Därför att ibland när vi pratar om gemenskap, så de flesta kyrkor har någon gång, jag har också gjort det, vi har nog gjort det här också, man kan annonsera liksom gudstjänst och efteråt så har vi fika och gemenskap. Har du sett det någon gång? För jag kallar mig för samkväm. Jag tror frikyrkan är det enda stället i världen som talar om samkväm. Jag vet inte riktigt vad det är. Det låter skumt i alla fall. Men gemenskap, fika och gemenskap. Och så reducerar man ofta gemenskapen till en trevlig stund. Men i biblisk mening så är gemenskap någonting mycket djupare än så. Jag vet att det finns dem. De finns också här. Som vill gå till kyrkan, man vill ta del av predikan, man vill ta del av sången, man kanske vill ta en fika med någon efteråt. Och det är liksom den grad av engagemang som man vill ha i sin församling. Och jag vill säga innan jag går vidare, jag vill säga, det är helt okej. Du får ha och hålla ditt engagemang i den här församlingen på den nivån så länge du vill. Om det är det du vill. Men jag vill också säga, det är inte en sån kyrka vi bygger. Det går bra att komma hit. Du är jättevälkommen. Du får komma hit och känna dig för. Du får känna dig för hur länge du vill. Och du får fortsätta känna dig för hela livet om du vill. Men vi bygger en kyrka som bygger på en djupare gemenskap än så. Johannes skriver så här i sitt första brev, första kapitel. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Vi har gemenskap med Gud och med varandra. Att vara med i en församling handlar om överlåtelse. Både en överlåtelse till Jesus och en överlåtelse till de andra lärjungarna. Om vi lever i honom som är ljuset, så står det, så har vi gemenskap med varandra. Det är liksom ingen option eller så, det är inget tillval, utan vandrar vi i honom som är ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och det är ord som oftast används i Nya testamentet för gemenskap. Och det är många av er som känner igen. Åtminstone de som tyckte att på 80-talet att musik från västkusten i USA var det bästa som någonsin har drabbat världen. Så vet man, ordet koinonia känner man igen. Det var ett band som fanns en gång i tiden för er som inte var med då. Men koinonia kommer av ordet koinon, som betyder att ha del med någon i något. Det vill säga att ha delaktighet med någon i någonting. Och det är ett genomgående uttryck i Nya Testamentet. Det finns på så många olika ställen. Första Korinthierbrevets första kapitel säger: Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Och när Paulus skriver om nattvarden och den måltiden som vi firar tillsammans, så säger han: välsignelsens bägare som vi välsignar, är inte den gemenskap med Kristi blod? Och brödet som vi bryter, är inte det gemenskap med Kristi kropp? Eftersom det är ett bröd är vi som många en kropp, för alla får vi vår del av detta enda bröd. Det är gemenskap, delaktighet, koinonia med Kristus och med varandra. Och nattvarden är ett uttryck för den enheten, för den delaktigheten. Gemenskapstanken i den första tidens församling gick så långt så att man faktiskt hade allting gemensamt. Det står så här i det andra kapitlet i Apostlagärningen att alla troende var tillsammans, hade allt gemensamt, de sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter vad var och en behövde. Och det där upphörde efter en tid. Det är kanske viktigt att komma ihåg det också. Därför att ibland så hör man, ja men så skulle vi leva. Nej, jag är inte så säker på det, för man slutade med det faktiskt. Så kommer till det. Men tanken på att höra samman, tanken på att vara delaktiga med varandra, den försvann inte. För gemenskap är så mycket mer än en kopp kaffe efter en gudstjänst. Gemenskap handlar om överlåtelse till varandra. Och det finns ett par sammanhang som väldigt tydligt visar hur djup gemenskapstanken, delaktighetstanken, koinonia-tanken är i Nya Testamentet. Jag sa att egendomsgemenskapen upphörde efter en tid. Men omsorgen och överlåtelsen till varandra upphörde inte. Paulus talar om en insamling till de fattiga i Jerusalem. Och det visar ju liksom att den totala egendomsgemenskapen hade upphört då i alla fall, i Paulus tid. Men det står så här i Romarbrevet 15, vers 25 och 26. Då skriver Paulus: nu får jag till Jerusalem med hjälpen till de heliga. Makedonien och Akaja, det är alltså de församlingar som fanns i det området, har nämligen beslutat att göra en insamling till de fattiga bland de heliga i Jerusalem. Och vet du vad det egentligen står? Jo, det står så här: att nu får jag till Jerusalem med hjälpen till de heliga. Makedonien och Akaja har nämligen beslutat att göra en koinonia till de fattiga bland de heliga i Jerusalem. I Bo Giertz översättning så är den här bibeltexten översatt så här: Makedonien och Akaja har nämligen velat ge bevis på sin samhörighet med de fattiga inom församlingen i Jerusalem. Att vara en lärjunge, att vara del av församlingen, att ha gemenskap med varandra, innebär också att på djupet se behoven och fylla dem. Det är den kristna gemenskapen. Att se de behov som finns och fylla dem. Vi tar ett bibelställe till. I Filipperbrevets första kapitel står det så här från vers 3. Jag tackar min Gud varje gång jag tänker på er. Så ofta jag ber för er alla gör jag det alltid med glädje, eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen och ända till nu. Och där finns det här lilla ordet igen. Jag tackar min Gud varje gång jag tänker på er, så ofta jag ber för alla gör jag det alltid med glädje, eftersom ni har varit med i koinonia, arbetet koinonia, för evangeliet från första dagen och ända till nu. Varför tar jag upp de här sakerna och de här bibelorden? Jo, för att jag känner ett behov av att påminna dig och mig om att Jesus kallade till gemenskap och efterföljd med ett tydligt syfte att vi skulle bli människofiskare, att vi skulle föra budskapet vidare, att vi skulle hjälpa andra att få möta Jesus, att vara en lärjunge, att vara med i församlingen, att ha gemenskap, att ha delaktighet i ett uppdrag. Det är lärjungaskap, ett kristet liv. Och den kyrka som vi vill bygga, den gemenskap som vi erbjuder, är en gemenskap som går på djupet. Vi är delaktiga i Kristus. Och eftersom vi är delaktiga i Kristus, har del i honom, så har vi också del i varandra. Vi är delaktiga i samma nåd. Och vi är delaktiga i varandra. En kyrka, en församling med en djup överlåtelse till varandra och till uppdraget att göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd.